hat. Härom sisten så satt jag vid en samling människor och pratade lite grann, och där kom det upp ett namn, Olle Torell. En som ett antal av de här personerna var jättearg på. Jag frågade varför då? Ja, med alla de här filmerna och vad det nu var för någonting på internet här på Facebook. Alltså, men då, han säger väl bara vad han tycker. Vad är jag arg för? Men de var riktigt arga. Och nu sitter jag tillsammans med Olle Torell. Är folk arga på dig?
Vissa är det. Vissa är jättearga. Så är det. Det provocerar när man rubbar en världsbild som man har. När någon kommer och säger någonting som är precis tvärt emot vad man har trott har varit sant. Så kan det väcka känslor.
Ska vi presentera dig för de som inte vet vem du är?
Jag heter Olle Torell. Jag är 50 år gammal. Jag är riksdagsledamot. Jag bor i Surahammar. Jag har suttit i riksdagen sedan 2006. Jag har en yrkesbakgrund som bland annat SFI-lärare.
Och du är socialdemokrat?
Absolut, det glömde jag säga. Det är ju pinsamt. Jag är socialdemokratisk, stolt riksdagsledamot.
Men när du får hatet på nätet, för det är där du får det på internet. Du gör dagbok, eller vad kallar vi det för? Bilddagbok, filmdagbok, vad kallar du det för?
Vi som lever på 2010-talet kallar det för vlogg. Vlogg, en videolog är det. En blogg är ju när man skriver någonting som en dagbok på nätet. Och en vlogg är en videodagbok kan man säga. Men det är ju inte en dagbok där jag berättar vad jag har gjort och vad jag har ätit. Utan det är kommunikationsinstrument jag använder. Att varje dag mellan 7-8 på morgonen så publicerar jag ett kort videoklipp på min Facebook-sida som är offentlig. Alla kan se, behöver inte vara vän med mig. Där jag berättar vad jag tycker och vad Socialdemokraterna tycker i olika frågor och kommenterar aktuella frågor och pratar om ideologi och värderingar och det som är heta frågor runt fikaborden kommenterar jag utifrån mina värderingar och våran ideologi.
Jag har tittat på ett antal av de här klippen för att få lite bättre koll på varför folk blir arga på de här. Jag har lite svårt att förstå den här riktiga upprördheten. Jag kanske är van att titta på många olika politiska budskap då, men förstår du varför de blir så arga på dig?
Ja, men det är ju för att jag når utanför de här filterbubblorna. Människor lever i, du som journalist, du rör dig ju mellan olika kretsar av människor, olika åsikter, och jag är van att lyssna till olika uppfattningar. Medan de flesta människor bygger sin världsbild på att läsa sånt som bekräftar det man redan tycker. Och prata med dem som håller med en oftast. Och man skräddarsyr sitt informationsflöde nu för tiden via sociala medier, via olika nyhetskällor. Det finns ju hur många som helst att välja mellan. Och dels är algoritmerna programmerade så att det bekräftar det man redan tycker. Och dels är det så att man gärna läser sånt som man håller med om och pratar med dem som håller med en. Och det här bygger filterbubblor som är starka där man inte möter de som har andra åsikter. Och då dyker jag upp i deras flöde därför att någon bekant till någon bekant har delat det här klippet. Och så dyker jag upp där och säger att invandring är inte det helt avgörande samhällsproblemet. Utan det helt avgörande samhällsproblemet är kanske rättvis fördelning, jämlikhet och se till att vi fördelar samhällets resurser på ett rättvist sätt. Det är mycket viktigare än att bråka om hur många somalier vi ska ta emot. Och då blir folk förbannade. För de har gått på det här som har viskats i deras öra och bekräftats av tusentals klick på nätet. Att det största problemet i samhället är migrationen. Det är invandringen som är vår största utmaning. Och alla som säger något annat ljuger. Och då kommer det någon och ifrågasätter det här. Det är provocerande.
Men kan du förhålla dig så att säga utan att bli känslosam då när du möter hat? Och folk säger ju väldigt otrevliga saker till dig och om dig.
Jag är ju en offentlig person. Så det är ju ingenting som är konstigt att man har åsikter om beslutsfattare. Det ingår i jobbet, gör det, att man blir ifrågasatt, att det finns de som är på precis rakt motsatta sidan, förlöjligar en och försöker prata om gå till personangrepp och sådär. Det är en del av det här. Det är ju inte acceptabelt, men det är liksom en del av paketet när man blir riksdagsledamot, att man blir illa omtyckt i vissa kretsar. Men det som är oacceptabelt är ju när det går över gränsen, när det blir helt uppåt väggarna hatiskt, när det går till rena personangrepp, hot och jävelskap. Då är det ju förstås både obehagligt och olustigt, men jag låter mig inte tystas av detta, för det är ju precis det här de vill. De vill ju mobba mig så att jag ska hålla käft, och det funkar inte. Så kan vi inte ha det i en demokrati. Sen så ägnar jag mig åt att städa på min sida. Jag ser till att hatiska kommentarer försvinner, att de som inte håller sig till saken utan bara vill jävlas, de får inte vara med och diskutera. Jag försöker att hålla min sida en trygg miljö där alla ska kunna känna att de ska kunna komma och säga det de tycker utan att bli drabbade av hat. Jag har inget emot att folk säger emot och tycker att jag är fel och att jag är lurad. Det får man gärna säga. Och det får stå kvar. Men de som bara jävlas, de har ingen plats där. Och det är ett... Jag ska säga så här, och mängden hat, jag menar, man blir inte mycket mera ledsen och tagen av 100 hatiska kommentarer än 50 000. Det är ungefär samma. Det är som att vara höjdrädd. Efter 50 meter upp så spelar det ingen roll om du är 200 meter upp. Det är lika högt i alla fall.
Men blir du aldrig rädd?
Jag reagerar så att jag blir arg. Jag blir peppad att se till att fortsätta. Så är det. Men det är klart det är obehagligt. Det är klart det. Jag menar, jag har familj, jag har anhöriga, jag har människor som oroar sig för mig, jag har folk som tycker det är olustigt. Jag tycker också det är olustigt, men jag tänker ta mig tusan inte låta mig hindras för att det finns de som vill tysta mig.
Och några som faktiskt tystade dig, det var ju Facebook.
Ja.
De tog bort ett inlägg som du hade gjort, där inlägget i sig inte var, i varje fall som jag upplevde, speciellt provocerande, men kommentarerna kring och delningen och reaktionerna mot det här inlägget blev så kraftigt så Facebook valde att ta bort ditt videoinlägg där. Vad tänkte du kring det då?
Ja, det var ju inte att det var så mycket hat och elakheter i tråden kring det här inlägget, utan det var ju det att det här inlägget som handlade om en rättvis fördelning, om solidaritet och att inte lyssna på rasistiska lögner, det retade näthatarna så mycket så att de massanmälde det här, tror jag. De klickade på anmäl som störande. Och då, när tillräckligt många gör det, så blippar det till på någon skärm hos Facebook och säger, oj, titta, 1000 anmälningar, det ska bort. Och då tog de bort det. Istället för att programmera den där skärmen och datorn så att det blippar till när någon hotar en annan människa. Det kan du ju också göra. Om de kan programmera på ett sätt så kan du programmera på ett annat. Och jag tycker att Facebook inte överhuvudtaget tar sitt ansvar för att samtalet på deras plattform sker på ett rimligt sätt. Jag tycker de borde skärpa sig.
Det som blev kontentan av det hela, det var ju att helt plötsligt så nådde du inte bara ut till en massa andra människor, utan helt plötsligt nådde du ut i riksmedia. Kom med i både radio och tidningar, och jag kommer inte ihåg för tv också.
Jo, så var det ju. Så var det ju. Men det var ju liksom... Ja, det är ju anmärkningsvärt att en sån viktig forum i demokratin som Facebook är. Jag menar, alla människor nästan är ju där ute och för samtal. Att de ser till att städa bort en förtroendevalds inlägg om en politisk fråga, men låter dödshot och jävelskap stå kvar i all evighet, det är ganska anmärkningsvärt. Så det var bra att även gammal media hakade på det här.
För de som är äldre då, de kanske inte är riktigt lika mycket på Facebook, och vi som har synskadeprenumeranter, där vet jag att det inte är lika stor del som är på Facebook. Tror du att det här att vara ute på nätet och i den här delen har att göra med generation?
Delvis, men mindre och mindre. Mina föräldrars generation, de är 40-talister, de är där ute. De finns på Facebook, nästan allihopa. Pensionärer har ju mera tid och ägna sig åt sociala medier. Och ju yngre pensionären är, desto mer är de där. Men det är klart att det finns människor som väljer bort det, eller som jag har en teknisk tröskel för att vara där. Men Det är så att vad är det, 63% av svenskarna befinner sig på Facebook mer än en gång i veckan. 53% befinner sig där varje dag. Många av dem flera timmar om dagen. Så det är en viktig arena. Ja, vi politiker som vill nå människor måste ju föra debatter där människor finns. Förr i tiden så var det på torgen, på gathörnen. Sen arbetarrörelsen, vi byggde våra Folkets hus för att samla människor. De spelar fortfarande en viktig roll. Men mötesplatserna är ju annorlunda nu. Och då måste vi befinna oss där. Och det här med synskadade och äldre. En anledning till min framgång är att de här videoklippen gör ju saker mycket mer lättillgängliga. De är dessutom textade. Och ja, det är ju ljud också. Så synskadade kan ju höra vad jag säger för någonting. Och de som har svårt med språket av någon anledning kan läsa texten. De som är hörselskadade ser ju vad jag säger för någonting. Och äldre människor, det är nog lättare att ta till sig. Många nysvenskar också som har svårt med språket tycker att det är jättebra. Därför att det är både ljud och text. Och det är kortfattat. Det är inte en lång politisk monolog i 10 minuter. Utan det är 1 till 2 minuter här. Utom när jag blir riktigt sur, då pratar jag 5 minuter.
Är domedagen här? Är demokratin borta?
Demokratin är hotad. Så är det. Vi ska inte tro att demokratin som vi har byggt upp här i Sverige, den är bara 100 år gammal i år. Den kan försvinna. Om vi låter hatet växa, om vi låter populisterna tar över, om vi låter antidemokratiska krafter växa, oavsett om det är NMR eller radikal islamism eller vad det är, om vi tillåter det att växa så är demokratin hotad. Och det har vi ju sett i historien, att demokratiska samhällen kan övergå till icke-demokrati. Det hände i Tyskland på 30-talet. Det händer i Turkiet idag. Det händer lite varstans i världen. Så vi måste slåss för demokratin. Vi kan inte ta den för given. Och vi måste se till att vi inte låter oss tystas av de som vill tysta oss.
Tack, Olle.
Tack själv.